Hej Ted, det är så skönt att vi är i samma rum, att du är här. Alltså det är en sån lättnad. Jag är ju författare, borde ju komma med någon bra liknelse här nu. Någon gång har jag haft det här att, vet du när man har gjort mat?
Ja.
Håller på hela eftermiddagen med någon invecklad sås.
Ja.
Och så har man haft på köksfläkten hela tiden.
Ja.
Och den har varit på i flera timmar och man har krottat. Och sen när man stänger av den, så först inser man att den har ju varit på hela tiden.
Ja.
För den här tystnaden är som helt sagolik.
Ja, jag vet exakt vad du menar.
Ja, är det inte en bra metafor för så här att en stor lättnad?
Ja.
Ja, men har jag, då, det är en ännu bättre metafor har jag nu då.
Jaha.
Det är att när man har haft en pung som har varit uppsvälld till storlek av en vattenmelon i en vecka.
Ja.
När den återgår till sin vanliga storlek så att man kan använda vanliga byxor och inte sådana här clownbyxor. Och när det inte gör ont för varje steg.
Köksfläktsmetaforen är ju mer, alltså det är flera människor kanske som känner igen sig i den. Men att för de som känner igen sig i det här att man måste ha clownbyxor för att det får ont i testikeln, så tycker jag nog att det är en jättebra metafor det också.
Ja, jag vet inte hur man ska tolka den här tystnaden, att ingen alls har kommenterat eller hört av sig. För att folk kommenterar om allt möjligt som vi pratar om.
Ja.
Att om jag nämner att vi var ute och gå igår.
Uh-huh.
Så då kommer det liksom 30 meddelanden att oj, jag har också varit ute och gå igår.
Mm. Mm.
Men nu har liksom, det har varit en total tystnad kring det här att min pung då var så här.
Ja, men Kai, alltså det är ju många som har lyssnat länge på oss. Vi har gjort jättemånga avsnitt och sådär. Men att om en av oss ägnar kanske 20 minuter av ett halvtimmes avsnitt att prata om sin clowntestikel, så är det ju det är inte liksom uppenbart hur man ska kommentera det.
Nej, men har vi faktiskt inte hunnit längre än så? Jag tänker, om jag säger i podden att jag har varit lite sjuk, så då får jag en massa DMs att oj, krya på dig.
Ja.
Men om jag säger att nu har jag haft en infektion i testikeln och att det har gjort jätteont och det har varit uppsvält. Så då, noll sympati.
Ja, men för man kanske inte, för att kanske i det här avsnittet så säger du att ja, nu hackar det bort testiklat då. Alltså för att man vet inte. För att man brukar inte ha vattenmelonstorlekstestiklar. Så att
nej,
man kanske inte vågar ta ställning till det.
Men så det är alltså för att det handlar om ett könsorgan då? Alltså, vi är ännu så pass pryda 2023 i Finland att vi som upplever det lite besvärligt.
Nej, jag tror att det är väl nog mer när någonting blir liksom badbollstorlek, så vet man inte riktigt vad man ska säga.
Det blir bara större och större varje gång vi pratar.
Ja, men om jag ska säga att min öronlob. Heter det så?
Din snibb.
Ja, snibb. Ja, lobe heter det på engelska.
Ögonglob heter det.
Min örsnibb, om den skulle bli stor som en badboll då, till exempel. Så nog skulle, inte vet man ju riktigt vad man ska säga, för att man tänker ju så, okej, men det måste ju vara något allvarligt då, för att de ska ju inte vara den storleken.
Ja, men alltså, men vad menar du? Alltså för att ett öra är liksom okänsligt?
Nej, utan att jag menar att till och med ett öra så tror jag inte att man ska kanske kommentera så mycket, för att man vet, för att i förra avsnittet så pratade du om den här problematiken, men den var ju liksom, den pågick ju fortfarande, att det var inte sådär att men nu är jag frisk, utan det var sådär att du har det här problemet fortfarande, så därför vågar man inte ta ställning till någonting, för tänk om det blir värre.
Något bättre hade blivit. Och den lättnaden, det är som när man stänger av köksfläkten efter att ha gjort bearnaisesås hela eftermiddagen. Boen, bormo, bo, tvås, ärbottning, som talas dit så popna popcorn, så hörde vi. Pop nu denna popcorn, så hörde vi. Lys på Ted och Kai. Ja, men alltså det är en stor lättnad att ha dig i samma rum, för det finns så mycket jag vill prata om. Det är jobbigt sen du flyttat till Österbotten.
Jag trodde att du ville att vi skulle dra ner byxorna och jämföra, att det var på något sätt det som var liksom lättnaden av att vi är i samma rum.
Vi är ju inte nakna tillsammans, det är ju någonting också.
Jag vill inte ha dina bakterier.
Men jag har känt dig så otroligt länge, men vi är ju aldrig nakna tillsammans.
Nej.
Ofta är man ju nakna i något skede.
Men jag håller inte på med så mycket naket jag. Alltså det, jag ju, har ju kläderna på mig, nog jag.
Det är därför du inte får några infektioner heller.
Exakt, jag är skyddad.
Ja, men ändå så är det besynnerligt alltså att vi faktiskt aldrig hamnar i sådana situationer där vi är nakna.
Ja, och när man ser på film så känns det som att det är varje dag en sån situation. Att någon tappar byxorna eller att det blåser väldigt mycket.
Ja, men det här passar bra för jag skulle prata med dig om någon sorts nakenhet ändå. Ja. Du har ju sett den här bilden förstås. Andrew Tate.
Ja, som, Andrew Tate i Boston, ja.
Ja, och alla vet väl vem Andrew Tate är.
Ja, han är en gubbe i fängelse. Eller han blev utsläppt nu.
Han blev alltså inburad också.
Han, nej, var, ju... han var väl frihetsberövad.
Vad är skillnaden då? Men alltså han är ju en sån här influencer och en kickboxer och en sån här som framförallt då unga arga män ser upp till.
Ja.
För att han har sån här stenålders åsikter om kvinnor till exempel.
Mm.
Och är ju som ett asshole väl? Alltså,
ja.
Eller, alltså...
Han är inte en bra förebild.
Han blev ju uppmärksammad för ett tag sedan när han hade tweetat till Greta Thunberg att hej Greta, att jag har som jättemånga bilar och jag ska gasa dem på tomgång för att öka utsläppen eller någonting.
Mm.
Och sen då så svarar ju hon. Minns du vad hon svarade?
Jag tror det var något om att han hade liten penis.
Det är typ den mest likade tweeten någonsin då, hennes svar. Att för alltså i den ursprungliga posten då så ber han om hennes e-post så att han ska kunna skicka mera info om alla sina bilar.
Mm.
Och då säger hon då att hennes e-post är smalldickenergy@getalife.com.
Klassisk.
Mm. Men skrivet inte förmodligen av Greta Thunberg.
Nej.
Man tänker att det är någon PR-byrå
som
har tagit fram det. Men nu har han då postat en bild när han sitter i bastun.
Ja, och problematiken där är väl att han sitter med... Han har väl liksom kalsare på sig och en handduk och så sitter han längst ner och man ser att termometern är på 50 grader.
Ja, no, det är ju de här reaktionerna som är intressanta här då.
Mm.
Och det har ju uppmärksammats framförallt i Finland då för att han är i bastun.
Ja.
Och finnarna är ju skadeglada in i Norden här nu då.
Ja, men det har väl mest att göra med att han försöker odla en sån här väldigt macho image. Och sen sätter han då en bild av när han är väldigt omacho i en bastu.
Ja. Och finnarna då har ju som tagit fasta på allt som han då så att säga gör fel i bastun då.
Mm.
Just som du sa, han sitter på den lägre laven, han har på sig inte bara badbyxor utan också en handduk. Det är 50 grader i bastun, alltså den är som kall.
Mm.
Och han hånas ju då totalt här nu då.
Mm.
Och han kör jätte på något vis ivriga att delta i det här hånet.
Mm.
Och nyheterna lyfter upp det här också. Nå, vad är det som är underligt här nu då?
Vad är det som är underligt?
Att... Hela, alltså förstås, jag tycker inte heller om Andrew Tate. Men alltså han angrips ju med sån här toxisk maskulinitetsretorik.
Ja, men det är väl för att han själv använder sig av det och nu saknar självdistans på något sätt.
Så då är det okej då att Greta Thunberg... Okej, det var ju ett annat case, men det är ju som samma sak hon gör.
Ja.
Alltså att hon då säger att han har liten penis.
Ja, men alltså är det inte så där att man, när man ger sig in i leken så får man leken tåla. Alltså att han använder sig av sån retorik och använder sig av att liksom att trycka ner alla som inte är macho. Och då ger det en på något sätt automatiskt rätt till att påpeka saker som inte matchar någon som försöker vara det.
Men är det så det funkar? Alltså om vi som är emot hans typ av retorik och hans typ av energi,
ja.
Så ska vi då liksom använda samma retorik och energi för att ge tillbaka. Och sen att medierna då glatt lyfter upp det här att nu får Andrew Tate på pälsen av finnarna då.
Nej, jag håller med om att det är någonting som skaver lite där. Men alltså det rätta svaret är ju att man ska inte alls kommentera honom. Alltså man ska ju inte ge honom uppmärksamhet. Det är ju det värsta man kan göra mot honom. Det är som man sårar honom mest. Men jag tror att det är väl kanske det som folk tänker att när de använder sig, när de hånar honom. Genom att han inte uppfyller de krav som han på något sätt påstår är de finaste kraven man ska ha som man. Så då gör det mest ont för honom. Att han har satt en bild där han inte har de kraven.
Ja, men vad händer med vända andra kinden till och sånt här nu då? Som ju...
Men det har väl gått förbi det stadiet. Alltså han har väl nog varit ett sånt asshole så att man får lite ge tillbaks.
Ja, ja.
Och då måste man ge tillbaks på ett sånt sätt som gör ont åt honom. Alltså att om man tänker en sån här random mobbare... Så de är ju inte tillräckligt smarta, så att man kan ju inte liksom ha för highbrow kommentarer åt dem, för att de fattar inte dem, att man måste gå ner till deras nivå för att kunna skada dem verbalt bäst. Och det är väl det som folk gör här, tänker jag.
Men det är ju med ett sånt beteende också som vi snart då börjar liksom slåss med klubbor och pinnar, för att vi liksom regresserar då till en allt lägre nivå.
Mm.
Utgående då från någon sorts provokation på en låg nivå, så ger vi tillbaks med samma låga nivå, och så eskalerar det liksom till allt lägre nivåer.
Mm.
Och det är någonting speciellt med det, för att alla som är uppväxta i Finland har ju som blivit säkert shamade med sån här pastoideal.
Jag börjar tänka att det är intressant att det inte finns, alltså finns det liksom basto-influencers? Alltså, för han är ju en form av influencer också. Och jag tänker att finns det då liksom sådana där riktigt röda gubbar som liksom badar bastu jättemycket och liksom sätter upp bilder på någon sorts egen liksom svett-tock, där de bara är liksom såhär bastun, klockor 4 är bastu, och sen så är det liksom folk som kommenterar att nej, det har du nog photoshoppa graderna, att inte det är 120, att du nog metan visar nog på 80 siman.
Ja, men det är ju just det där, alltså att pastu är någon sorts så här tävling i maskulinitet då, mm. som ju dels åberopas här nu då i de här reaktionerna på Andrew Tates bild, men som också som är det värsta med bastun, och kanske liksom där det värsta med finsk maskulinitetskultur syns liksom. Att i pastun så ska man uthärda smärta och man ska stanna, alltså det som kämmigt att gå ut först då, mm. och liksom man måste acceptera att någon har den här hinken och häller på hur mycket som helst bara.
Men det är väl för att det på något sätt är så ihopkopplat med den finska mentaliteten, alltså sisu. Jag var och tittade på filmen annars och den var jättebra, men alltså det handlar ju om att uthärda, det är ju det som är sisu, alltså att man ska inte vara för bra. Och man ska inte vara för dålig, alltså att man ger upp, utan det räcker att du uthärdar, och du kan uthärda vad som helst. Och det är ju det som bastun är, att man kan inte liksom vara bäst i bastu, utan att det är bara den som uthärdar längst som är bäst. Men jag håller med om att det där är ett problem, och att det borde ju på något sätt finnas tävlingsbastun som man får gå i. Alltså att det finns vanliga bastun dit alla får gå, men sen så ska det finnas då bastun som är liksom för karlar som på något sätt vill, på något sätt som har den här vinnarinstinkten och vill tävla mera. Och då är det då som någon sorts specialbastu där det finns liksom att man kan liksom cykla där och man måste göra armhävningar eller en klättervägg med så här glödande stenar. Alltså att det finns saker man ska göra där så att det blir ännu mer tävlingsinriktat.
Varför, nu måste jag avbryta resonemanget, för jag tycker att alltså, det skulle vara mycket mer logiskt att män skulle tävla i att deras pungar blir större. För jag menar, det om någonting är väl det ultimata tecknet på att man är maskulin. För det är ju i pungen som testosteronet produceras, så har man en enorm badbollspung, så då är man ju per definition manligast.
Så det skulle bli till någon sorts sån här tävling att man försöker samla på sig så mycket bakterier som möjligt då?
Alltså... Om det nu är det enda sättet att få pungen att svälla, det vet jag inte. Men jag menar, det skulle som inte kräva då, alltså människor som då dör av brännskador och liksom uttorkning. Utan att man bara går in i ett helt vanligt rum, visar vad man har mellan benen, och sen är det ingen tvekan om att det var Kai Korkeaho som vann förra veckan alltså.
Vad är det man vinner då? Antibiotika?
När vi nu är inne på toxisk maskulinitet och uthållighet, så du att Fantomen på Operan nu stänger ner?
Nej, jag följer väldigt lite med Fantomen på Operan-nyheterna, så jag har missat det här faktiskt.
Men du känner till musikalen?
Ja.
Ja, den har ju spelat alltså på Broadway i 35 år.
Ja. Och var det inte Sarah Brightman som var en av de första?
Ja, var det till och med i West End då, för den startade ju i London, men sen så flyttade den då till Broadway, eller den öppnade också i Broadway.
Ja,
nu vet jag inte vem som var i huvudrollen.
Nej, men är du imponerad av att jag kunde namedroppa Sarah Brightman?
Nej, eftersom jag vet varför, för du var tillsammans med en
jag
kvinna.
Jag var tillsammans med Sarah Brightman.
Nej, men med Sarah Brightmans största fan så dejtade du under några år.
Ja.
Och jag tror det är väl den enda kvinnliga artisten du känner till, är väl Sarah Brightman?
Jag känner till Regina Spektor också. Och Veronica Maggio.
Och Veronica, ja, just det. Okej. Okay. Några stycken.
Ja.
Också kanske något uttryck för toxisk maskulinitet då? Jag vet inte.
Mer apati gentemot musik överlag, tror jag.
Ja, no, men den här musikalen har ju alltså spelats nästan 14 000 gånger.
Mm.
Och det finns en massa intervjuer nu som man kan läsa då med cast members.
Alltså har den varit, alltså att den har spelat kontinuerligt alltså?
Ja.
I jättemånga år.
35 år. Alltså 35 år. Det är rekord alltså.
Så det har alltid gått att få se på Fantomen på Operan.
Ja, exakt. Och ja. Det är ju med de här musikalerna, det är ju stora produktioner, de har ju ofta som alltså 8 föreställningar i veckan eller någonting. Mm. Så att det är som...
Det är som Botnia Paradise.
Ja, men de spelar väl, vad var det? Alltså,
34 år var det.
Nej, men det var väl rekord för Vasa Teater.
Uh-huh.
Och om jag nu inte minns fel, kanske typ 25 000 människor såg den eller någonting. Uh-huh. Det är alltså 140 miljoner som har sett Fantomen på Operan, allt som allt.
Men är den så bra? Är den liksom värt det då?
No, den är ju, det här diskuteras också nu då. För att det är ju också på något vis en typ av musikal som går i graven.
Mm.
Att nu för tiden, alltså nya musikaler som skrivs idag och som nu är omtyckta, så som till exempel Dear Evan Hansen och så här, så är som mera som, alltså nästan som filmer, alltså som så här psykologiska historier.
Ja.
Medan då den här Fantomen på Operan är som så här.
Alltså är det att musikaler får inte vara lika dåliga längre bara för att de är musikal? Att nu måste de vara liksom... Att musikaler har tidigare kommit undan med så mycket och på något sätt, ja men det är en musikal, men att nu går det inte längre där.
No, det är väl alltså teater överhuvudtaget, alltså att olika tider har väl olika trender och så vidare, men Fantomen på Operan är ju mycket så här magi och liksom symboler och myter och allt sånt som inte
är
så...
Alltså är han brännskadad eller vad är det? För han är väl, halva facet är väl äckligt, visst är det så? Och så har han som en så här papperstallrik eller någonting som täcker ena.
Ja, han har en mask, ja.
Ja.
Ja, alltså han har ju som någon sorts musikaliskt geni han ju, ja. Som har fötts då med ett deformerat ansikte.
Ja, men är han i kloakerna och spelar orgel?
Han håller till någonstans under operan, alltså under jorden, under en opera i Paris. Och där då så hemsöker han då alltså både operans personal och liksom ingriper under föreställningar. Han får exempelvis en sån här stor ljuskrona att ramla ner och så här. Men han är ju alltså en missförstådd, sur, kränkt man som då alltså blir kär i en sopran.
Mm.
Och så typ tvingar han henne att som typ kyssa honom ungefär.
Ja, lite sådär Andrew Tate-vibbar.
Ja, ja, men eller hur? Alltså lite grann. Mm. Alltså okej, okay, jag menar det är ju på något sätt är det ju synd om Fantomen på Operan också. Mm. Att han har ju inte haft ett lätt liv.
Nej, men han skulle kunna... kom bort ur källaren och sluta hemsöka personal och besökarna och på något sätt skaffa ett vanligt jobb och försöka skaffa Tinder, liksom försöka hitta någon då. Att nu är det ju konstigt om man på något sätt tänker att mitt enda val här i livet är ju att spela orgel under en opera. Alltså att det känns ju som att det finns fler alternativ, att det är ju ingen som tvingar honom.
Det här är ju också på 1800-talet och så här, att när man inte såg med så blida ögon på dem som var då kanske lite deformerade eller, eller på något sätt avvek då från mängden.
Ja.
Men det var intressant, alltså dels det att en sån här historia har liksom sätts av så här mycket människor under 35 år och blivit så här stor, så är ju anmärkningsvärt eftersom innehållet ändå är som att, ja men vad är det då egentligen?
Alltså, men är det därför de lägger ner nu då? Alltså för att på något sätt att de upplever att storyn inte håller längre?
No, dels är det ju ovanligt att en Broadway-musikal spelar ens i några år, och den här har alltså spelat 35 år, så det är som ett otroligt rekord i sig.
Ja.
Men det är väl också att efter pandemin så har ännu turisterna inte riktigt hittat tillbaka, så det är en jättedyr produktion och så vidare.
Mm.
Men det är intressant bara när man läser om de här musikerna. Det var en trompetist som blev intervjuad som har suttit då i orkestern under ungefär 11 000 av de 14 000 föreställningar som har gjort.
Ja.
Så han har alltså 11 000 gånger spelat musiken till den här föreställningen.
Det låter ju sjukt, men samtidigt så måste man ju komma ihåg då att det är ju liksom hans jobb att göra det där. Att om man tänker på vilket jobb som helst så är det ju väldigt många jobb som man är sådär att ja, det är 11 000 gånger som jag har tagit kaffe ur den här automaten. Det är 11 000 gånger som jag har skrivit in det här i datorn. Att det är ju faktiskt någonting som upprepas, men att i den där kontexten så låter det ju på något sätt så extraordinärt.
Ja, och det är väl någonting också med att han då är musiker och då alltså en kreativ själ.
Mm.
Eller som åtminstone har möjlighet då att använda sina gåvor kreativt.
Ja.
Men att som måste göra exakt samma saker 11 000 gånger så måste ju vara ändå dödande för själen nog.
Ja, och det finns väl kanske inte jättemycket utrymme för impro där heller, utan att det ska ju nog vara det där samma trumpetljuden som det ska vara.
Ja, men nog minns du själv när vi har spelat teater. Vi gjorde väl 79 föreställningar av vår senaste föreställning.
Ja.
Och där efter 30 ren så är man ju, alltså man vet ju varje steg och varje liten knarr som kommer från exakt det ställe på golvet som man kliver på, för att man gör precis samma sak till den grad att liksom föreställningens längd från kväll till kväll kanske avfikar med typ 30 sekunder.
Ja.
Det är som så exakt.
Ja. Men det här betyder ju nu då att nu finns det som en ledig slott då på Broadway, att nu ska man kunna göra en ny musikal då som ska på något sätt täcka det här hålet, alltså som skulle vara, jag menar, det skulle kunna vara en uppdaterad version av Fantomen på Operan, eller så skulle det vara något helt annat.
Ja, det är ju intressant det här, för att den har ju alltså varit på samma teater på Broadway då, som är en av de här största scenerna, för att det är en jättestor produktion, den här Fantomen på Operan. Och nu blir då den tom för första gången på 35 år. Så vad är det för stor produktion som kommer att flytta in där?
Och det kommer ju aldrig att komma en ny musikal som ska hålla på i 35 år. Sådana musikaler kommer ju inte längre.
Skulle de kunna göra Gambemark på Broadway, tror du? Hitton, litton.
11 000 gånger.
Jag tror nog folk skulle resa från Österbotten och fylla de där salongerna. Ja.
Det händer ju någonting roligt den här veckan. På fredag. Jag tror det är fredag, den 21:e klockan 9, så får man fixa biljetter till någonting som heter Svenska Yles poddfestival. Som är en lördag i maj, den 6 maj i Åbo, där några poddar från Svenska Yle kommer att vara på kåren i Åbo och göra livepodd. Och en av de poddarna är vi.
Ja!
Och nu på fredag så får man alltså ansöka om att få biljetter. Alltså det här är ett gratis evenemang, men det finns begränsade platser.
Ja, så att man måste vara, eller vi vet ju inte, men vi har ju orsak att tro att de här biljetterna kan gå åt.
Mm.
Jag minns senast när du och jag bara livepoddade, så då var vi också i Åbo och de biljetterna tog ju slut på en halvtimme eller någonting.
Ja.
Och nu är det ju dessutom andra poddar också, det är Sällskapet, det är Relationspodden, allt möjligt intressant.
Busagan.
Busagan och också tror jag live musik av Gunn.
Just det.
Så att det här är ju ett otroligt evenemang man inte vill missa.
Borde vi ha några att liksom att vi ska försöka skaffa liksom 10 VIP-biljetter som man ska kunna ge ut, alltså att om man har en viss testikelstorlek.
Ja, intressant det. Men du menar att vi ska som på något vis omfamna en sån här toxisk maskulinitet som vi har pratat om idag då, att man måste bevisa sig manlig eller någonting.
Jag tänkte att när vi var ändå inne på det, och så ska man, då ska man kunna ha liksom någon grej med det då, att när vi vet att om vi har liksom de 10 manligaste i rummet, så skulle de kunna sitta längst fram då, och så kan man på något sätt, jag vet inte, att vi ska typ brottas med dem eller någonting. För grejen är att vi vet ju inte riktigt vad vi ska göra ännu.
Nej, men så är det ju. Alltså det, vi fiskar ju alltså live podda. Och när vi poddar så då vet vi ju inte ofta vad vi ska prata om.
Nej, utan det är ju mycket till stunden. Och så kommer det att vara också då på kåren.
Men roligt tror jag att det blir. Och en fantastisk dag. För det håller ju på alltså
nästan hela dagen.
Flera timmar det här. Och som sagt, gratis. Men man måste vara i tid om man vill med. Och på fredag klockan 9.
Då släpps biljetterna.
Ja, all info hittar ni på svenska.yle.fi.
Mm.
Mindest när du sa att det hände något roligt nu i veckan. Så den här veckan är det alltså 10 år sedan jag och Nico förlovade oss.
Är det så?
Ja.
Vid den där grillkiosken på Tölö.
Nej, där träffades vi.
Just det.
Men sen så gick det inte så länge. Alltså bara, vad blir det då? Det var alltså i augusti. Men bara ett halvt år efter det.
Så förlovar ni er på Villa Villekulla?
Nej, vi förlovar oss i en trappuppgång i Tölö.
Jaha.
Men det är intressant för att vi, alltså ingen friade. Det var så här ordlöst.
det tror jag inte skulle hold up in court.
Nej, men jag tänker också då, för det är väldigt viktigt.
Men vad menar du nu? Alltså att ni typ kramades och nickade åt varandra och sen dagen efter kom det fram när någon pratade telefon med någon annan och sa att ja, någon som förlovad, så måste jag ju säga. Och så var ni bara det då?
Nej, men det var, alltså vi hade varit på en restaurang och vi var ju otroligt kära. Och så gick vi hem genom natten och så gick vi då till min lägenhet. Och så hånglar vi i trappuppgången.
Ja, men man blir ju inte förlovad bara av det.
Och så tittar vi varandra djupt i ögonen. Och så var det som så här tyst en stund. Och så typ nickar vi båda två.
Och så fick ni meddelande era nätbanker att det här påverkar er skatt.
Det var helt orlöst. Och sen gick vi in och så sov vi då. Kanske vi nu inte får sova direkt.
Nej.
Men sen på morgonen när vi vaknade. Så minns jag att vi var så här att, är det liksom, och så sa den andra, ja, vi gjorde det, ja, alltså vi har aldrig uttalat det där.
Men hur gör man det utan att fria?
Nej, men så, alltså det var
hur?
Det så där som jag just sa det. Det hände, och det är ju intressant, för att det går ju inte att återskapa den känsla vi var i. Alltså det är ju inget jag kan som förstå logiskt idag heller, men jag vet att det hände.
Ja, men tänk om Nico trodde att du menar något annat. Och så gick det för lång tid och så måste han bara gå med på det. Att han egentligen menar att ni ska ringa efter någon krabbolapizza eller någonting. Att ja, ska vi göra det? Ja. Och sen efteråt så kommer det fram då när han hör dig beskriva er status som förlovade. Och sen är han sådär att okej, jag kan, det här måste jag ta med mig till graven.
Nu ska du inte börja så tvivel i min romantiska vecka här. För vi har ju tänkt att vi ska ju återupprepa det här. Alltså fara till samma restaurang, liksom minnas och försöka ta oss tillbaka till hur det var att vara så här förälskade att man ordlöst kommunicerar.
Jag tror ju att jag är gift med Janika. För att just när man kollar liksom i mina skatteuppgifter och så, där, så står det ju liksom make, maka, Janika Barman. Och jag tror alltså att det kan hända, alltså när vi fick Lo, eftersom vi inte var gifta, så måste vi fara till något ställe i Berghäll och visa upp honom, och så måste jag liksom säga att ja, det är jag som är pappan. Och det kan hända att jag hade så dålig finska då, så att vi gifte oss.
men
för att det var en massa frågor och blanketter och jag bara ninpä. Och sen efter det så står det så i skatteuppgifterna.
Eller var det så att du bara tittar på den här, vad det nu var då för myndighetsperson, och så liksom titta hen tillbaks och så bara nickar ni.
Och så kloxar ni att vi var gifta.
Ja, nog det är ju viktigt att man säger saker rakt ut. Men det är nog mera kraftfullt när man kan på något vis bara känna vad den andra det tänker. Vill jag säga.
Jag försöker med den här tystnaden att få folk att komma ihåg att på fredag ska man gå och få biljetter till poddfestivalen. Genom den här tystnaden.
Är det då i Åbo på scen som vi kommer att vara nakna tillsammans för första gången?
Nej, men hur ska vi kunna göra det? Då om vi börjar docka liksom då på dagen, alltså jag tror det är klockan 9 vi ska vara.
Eller är det då som du och Janika gifter er på scen? Alltså nu försöker jag inte som... Alltså jag bara, alltså vi vet inte vad som händer. Jag säger bara boka de här biljetterna.
Ja, det kan vara giftermål. Det kan vara naket. Kom dit.